Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna.
Hej.
Till avsnitt 265.
Mm.
Du, jag hörde i en tv-serie som handlar om relationer, så var det en som fällde repliken som gick ut på att så här: kvinnans nöjdhet i förhållandet är den viktigaste faktorn för hur stabilt eller hållbart förhållandet blir. Vad tror du om det?
Ja, det kanske ligger någonting i det. Kan du utveckla det lite grann? Nej. Bara så att inte hamna snett där.
Nej, men jag menar så här, om hon är nöjd,
ja,
så är det stor sannolikhet att de
håller ihop.
Fortsätter ihop. Om han är nöjd, men inte hon,
ja,
så är det...
Det funkar inte, men om hon är nöjd, men inte han då?
Nej, det verkar ju vara kvinnans nöjdhet som skulle vara den stabiliserande faktorn. Mm. Vilket jag tror på. För om han inte är så hemskt nöjd, så tar han sig ändå kanske inte, tar han inte steget lika gärna som en missnöjd kvinna gör.
Nej, och han kanske också har mer överseende och struntar i. Det kanske inte är lika viktigt för honom.
Kanske så.
Så kan det vara.
Mm.
Intressant.
Mm. Tror du jag är nöjd?
Jag vågar inte stänga tanken.
Är du nöjd?
Det spelar väl ingen roll.
Nej, just det. Det spelar väl ingen roll hur vi har det. Nej, det spelar ingen roll heller.
Jo, det gör det ju. Det är ju uppenbart
jätteviktigt. Jo, men jag är nöjd. Jag är jättenöjd.
Ja, tack.
Ja, otippat nöjd.
Du, ska vi prata om något annat idag också?
Ja, vi ska faktiskt prata om ekonomi. Som jag tror att du ser som en ofarmig och problematisk sak att prata om. Och jag ser det som en sak som det blir problem om man inte pratar om. Vi ska också ta upp begreppet språngbräda. Det här med att någon använder en annan person som språngbräda för att ta sig ur en relation.
Ja.
Vi har också 7 vanliga skäl till att stanna i en dålig relation. Får se om vi känner igen oss i någon, om lyssnarna känner igen sig i någon. Sen tycker du att vi ska bli som vinprovare när det gäller att känna igen våra egna känslor.
Ja.
Och jag håller med dig. Och sen den här frågan som blir mer och mer aktuellt. Hur svårt är det för en man och hur svårt är det för henne om hon tjänar mer pengar än han?
Mm.
Du, jag läser att kvinnor utbildar sig mer än män numera.
Ja.
Eller att det finns en sån rörelse.
Ja.
Många män har ju svårt med det där.
Ja.
Hur känner du? Alltså att ha en kvinna då som är mer utbildad och därmed också tjäna mer.
Jag har inga problem med det, för det är så få som har lägre utbildning än jag.
Så då hade du inget att följa på, menar du?
Nej,
du är van.
Ja, exakt.
Uh-huh.
Nej, men jag har inga problem med det. Jag förstår det verkligen, för att jag är också man någonstans långt in i själen. Men jag förstår det, och jag kan se hur andra reagerar och hur män pratar med varandra och hur kvinnor pratar med varandra.
Mm.
Men jag känner inte av det själv. Jag tycker inte att det är jobbigt själv.
Nej.
Faktiskt.
Ingenstans.
Nej.
För när du och jag blev ihop så tjänade jag mer än du. Du kände ingenting av det då.
Nej, faktiskt inte. Nej. Jag kan känna mer i så fall att det finns ett litet skav i vad man har för framgångar liksom, så här, rent yrkesmässigt. Ja. Mm. Att, det hade jag också velat. Och det finns, men samtidigt så går ju det... Ja, skitsamma. Nej, men det kan jag möjligtvis känna. Men pengar är... Det är
för en ur då?
Det stora pengavsnittet. Ja. Nej, men jag tycker inte att det är... Mig rör det inte. Det kan ju vara bra på många sätt också. Sen är det klart... Är det så här att jag...
Jag hör ganska ändå dålig, att det finns mycket känslor som inte kommer fram här.
Men jag är ganska dålig på att förhandla min egen lön.
Ja.
Men, och det kan jag känna så här, fan, hon är bättre vad jag är på det. Men sen att det blir mer pengar, det spelar ju ingen roll egentligen.
Jag tycker att jag har fått svaret.
Ja.
Det är som att du går som katten kring
getgröt. Nej, men jag vill förklara bara, därför att jag tycker att det är viktigt. Jag hade kunnat säga så här, nej, jag spelar ingen roll, men jag gör inget. Jag skiter väl i det. Men det är klart att man måste ändå tänka runt ämnet för att vara ärlig kring det.
Ja, det är bra.
Vad är det nu då?
Nej. Jag tycker att det är roligt. Jag tänker också att... när man, i det här då, när par... Nu ser du.
Missningsam ut, ja. Ja.
I det här när par bildas, ja, så har ju han då, av tradition, ofta haft svårt om hon tjänar mer.
Ja.
Men hon har nog också ofta haft svårt om han tjänar mindre. Det här är ju en dubbeljämlikhet som då ska justeras.
Ja. Ja, nej men ja, och varför skulle hon ha svårt för att han tjänar mindre?
För att båda två är traditionella, av samma skäl som han har svårt för att hon tjänar mer. Att det finns en traditionell roll där det i en mans uppdrag ligger att vara familjeförsörjare.
Tycker du att det är svårt att jag har tjänat mindre än du?
Att du har tjänat mindre? Nej.
Nej.
Jag har alltid levt med män som har tjänat mindre eftersom jag är så bra att förhandla. Ja, men jag har ju det.
Ja. Men hur ser den känslan? Vad är det för någonting? Blir man liksom... Känner man skam eller vad känner man då?
Jag känner ingenting.
Nej, men du säger att kvinnor gör det. Vad är grejen då?
Nej, men då kanske det är det att de ändå känner... Dels kanske de känner sig lite mindre kvinnliga som inte blir omhändertagna på det här viset. Alltså om man är bärare av traditionella könsroller.
Ja.
Och att båda... Och att man, i värsta fall så är det ju så att hon har en syn på en man som någon som ska vara familjeförsörjare. Ja. Och så ringaktar hon en som inte är
just
det. Men... Men jag har faktiskt aldrig haft problem och det är väl för att jag kanske förhoppningsvis i grunden är jämställd. Jag ser inte att någon ska behöva försörja mig och mina barn.
Kanske också för att din mamma försörjde familjen också.
Precis.
Ja.
Och då tänker jag att om mina barn, det är det här som blir det fina, om mina barn då ser att en kvinna kan vara den som tjänar mer utan att det blir något konstigt. Det kanske leder till att de aldrig skaffar en utbildning. För att de ska ha någon...
Ja, så kan det vara. Men det är det som är... Ja, jag vet inte om... Det kanske är så att män har skaffat sig utbildning för att få en bra fru.
Möjligt.
Jag hoppas...
Ja, men så tror jag att det är. Att vara mer en... Ja, nu blir det så mycket spekulation.
Jo, jag tycker att det är liksom... När vi väljer varandra, när vi väljer partner, den urvals... Så här, det kanske kommer förändras. Alla kanske kommer tänka annorlunda längre fram. Och man hoppas att den generationen...
det inte ska vara en issue. Så för det här leder till att kvinnor får stanna hemma och ta hand om barnen.
Ja.
När det är så att han tjänar mest.
Ja.
Det här, jag tycker att det är bra.
Jag tycker det är jättebra.
Mm. Vad är det som är bra då?
Nej, men därför att jag
du menar förändringen?
Ja, förändringen är bra. Mm. Bara liksom det känslomässiga hos männen följer med så att man inte känner sig underlägsen och blir aggressiv istället. För det är ju faran kanske.
Nu kan ju inte det få hålla igen då kvinnors utbildning.
Nej.
För att det som blir positivt då är att de ju har större chans att lämna en våldsam man.
Absolut.
Mm. Du, jag läste en artikel i någon random tidning där relationscoacher talar om varför man stannar i en dålig relation.
Ja.
Och jag tänkte vi bara nämner dem lite snabbt, för att ibland kan det vara så att man känner igen sig som lyssnare i någon av delarna och det sätter ljus på någonting man inte riktigt har tänkt på. Ett vanligt skäl är att ens självkänsla är i botten.
Ja.
Eftersom en dålig relation bryter ner den, så blir Precis. Det liksom svårt att ta sig vidare. Mm. Man tänker kanske då också att ingen annan vill ha en.
Ja.
Eftersom man har så dålig självkänsla. Man kanske till och med belastar sig själv.
Ja.
För och tänker att det är för att jag är så kass som ja. Relationen är kass.
Precis.
Känner du igen någonting av det här personligen? Att du har liksom i någon relation brutits Nej. Ner?
Ja, alltså... Nej, det kan jag inte tycka. Alltså, så här, det är också när relationen blir dålig av olika, vad det nu är för skäl, så kan jag då känna mig, och det tror jag många kan känna igen, så att man upplever sig misslyckad, att man inte fixade den här relationen, att man är en dålig relationär, kan man säga så. Ja, men så här, att man känner i slutskedet att fan, jag fick inte till det här, jag lyckades inte med det här.
Mm.
Och det är klart att man tappar lite grann av sin...
Ja, jag förstår. Ja,
man tycker att man är sämre och man kanske inte är bra på att ta relationer. Men jag skulle inte säga att jag har blivit nedbruten, men jag kan ju se det hos andra.
Ja.
Jag kan ju se det hos... Ja.
Jag tänker så här, i någon av, både du och jag har ju stannat ganska länge i relationer som vi inte trivdes i innan vi gjorde slut. Någon av de här kommer att stämma in på oss.
Okej, okay, ja.
Och det var inte den här då kanske som var riktigt din grej. Nästa är att man hoppas på förändring.
Ja.
Det tar väldigt mycket tid, det här känner jag igen mig, det tar väldigt mycket tid att hålla en liksom dålig relation på banan. Så då blir det en del av ens liv och ens identitet som kan vara svår att släppa. Man tror att det ska bli bättre kanske också. En del kan tänka att om jag älskar min partner mer eller ger honom eller henne fler liksom chanser så kommer det här att vända. Eller om jag bara, för min del var det så här, om vi bara pratar mer och jag förklarar mer och försöker få oss i terapi mer, så kommer det att ordna sig.
Mm.
Att man liksom är väldigt aktiv. Fastän, man glömmer, jag tycker att man kan glömma då att höja blicken och se vad finns det som talar för efter de här åren att det ska kunna bli bättre liksom. Mm.
Ja, absolut. Det kan jag också känna igen mycket i. Men jag tycker också att det är... Alltså, det där är ju det svåraste av allt att säga då. Hur långt ska det gå? Hur lång tid ska det gå? Och hur mycket... För man blev ju ihop och det var skitbra. Man älskade varandra, det var helt underbart. Och sen så blev det sämre och sämre och sämre och sämre. Och många gånger så sammanfaller det med att man får barn. För att då blir livet jobbigt.
Mm.
Och jag tänkte, och det tror jag många tänker också, att jag förstod också så här, ja, men jag fattar att det här är jobbigt just nu. Men det är ju för att barnen är små och det kommer de inte vara hela tiden. Så jag ska bara härda ut det här och försöka liksom få det där att funka under den här tiden.
Du försökte ha något helikopterperspektiv ändå?
Liksom. Ja, absolut. Eller stund. För det är klart att många gånger så kände man att det här är för jobbigt. Och man blev arg och man hade konflikter och man höll på och liksom stökade och bråkade. Men för man lämnar ju inte bara vid första, det här var inget roligt, jag sticker. Liksom, utan du vet ju att det finns svackor i ett förhållande. Och när man får barn så är det inte en liten svacka över en kväll, utan då är det några år.
Ja.
Och det, där är, så här, det är också, när vet man att man har just väntat på att, när blir det inte bättre? Det är väl det som är det svåra, tycker jag då.
Ja, precis. Och när blir det inte bättre? Nej, men det handlar väl också då om man har känslan av attraktion kvar.
Ja.
Den överlever ju knappt liksom 10 sömnlösa nätter. För den är ju liksom något annat. Men om den inte kommer tillbaka, eller om det har visat sig att så här dåliga är vi tillsammans under press.
Ja.
Den press nämligen som barn sätter på ett förhållande.
Ja.
Så är det också ett svar. Ja, men vi går vidare. Tredje skälet. Du hoppas att det ska bli som förr igen. Alltså, allt börjar ju i en härlig passion om man tycker att det är underbart, om man är så kär liksom.
Ja, jag vet inte, jag kan aldrig tänka så. Jag vill inte att det ska bli som förr, för det måste ju bli nytt.
Mm.
Men
det, om det fanns en tid när man hade det väldigt, väldigt bra.
Ja, ja.
Nej, men det kan jag tänka mig, att man känner, vi hade det ju så bra. Alltså, så tar man det som ett facit på att det är så vi kan ha det.
Ja.
Men den är ju lite bedräglig, för det var så man hade det under en förälskelsefas då till exempel. Ja. Och den kommer man inte att kunna komma tillbaka till.
Nej.
För det, man kan inte, det går inte att spola tillbaka, utan det gäller ju att det finns någonting att spola fram till i så fall som är bra. Så att det tänker jag också är att man hade det bra i början är ju inget tecken på att man kommer att få det bra. Alla har haft det bra i början.
Ja.
Och sen så, ja, jag fortsätter.
Ja.
Ett annat skäl är att du växte upp med drama. Alltså att destruktiva beteenden och så vidare går i arv. Och har man växt upp med liksom ett destruktivt familjemönster så är man van, vid det.
Ja.
Och frånvaron av det här spekulerar jag, för jag har lite svårt att förstå det här, men frånvaron av det kanske då skapar någon slags tomhet i en, så att liksom ett drama fyller en tomhet som gör att man ändå känner sig att nu vet jag vad jag ska göra, nu vet jag hur livet är.
Så tror jag absolut, det kan nog vara en väg i det. Jag tänker att den andra är också att man har normaliserat det tillståndet, att det ska vara på det sättet. Så att det inte bara är att man söker upp, eller skapar, utan man söker upp en relation där det faktiskt ser ut på det sättet och tycker så här, men det är väl så här det ska vara.
Absolut.
Och sen undrar jag då, ja men då kanske man mår bra i det, men det kan man ju inte göra heller liksom. Det är inte...
Nej, alltså drama, man menar ju inte positivt drama då, utan man menar ju negativt drama.
Det är ingen feel good.
Nej, det är inte liksom en romantisk komedi.
Jag tror att man har på ett dåligt sätt normaliserat kaos och kris och gräl och bråk. Och det är inte alltid bra.
Nej, det är väl sällan bra. Aldrig skulle jag vilja säga. Och sen en till är att den här tycker jag att man hör ofta. Också många från våra lyssnare. Man har redan lagt så mycket energi.
Ja.
Och om man då, alltså man har lagt väldigt mycket energi i en dålig relation för att få den bättre. Kanske tiotals år.
Ja.
Och då blir det så här att eftersom man har haft det dåligt och kämpat, så blir det som om jag lämnar nu så var alla de åren förgäves. Ja. Det är ju många som känner så, att jag har slängt bort mina år på den här mannen eller på den här kvinnan och inte haft det bra. Det är ju en olycklig tanke, för att då är man beredd att slänga bort även fler.
Ja, jag förstår ju att man håller man på med aktieaffärer eller liksom ska tjäna pengar på investeringar. Ja, då kan man möjligtvis översätta det, men det här är liksom... Även där skulle man säga så här, nej men vet du vad, det här kommer du aldrig...
Det där är ju en känd affärsgrej. Att man, om man har investerat mycket i någonting som inte går bra, så är man väldigt benägen att hålla fast vid det ändå, just för att man har investerat. Förlorar man ännu mer pengar.
Precis.
Så det är samma mönster i en relation.
Fast jag tror också att det är kanske större chans att det där lilla fjuttföretaget plötsligt går upp än att en relation plötsligt skulle vakna till liv och funka. Och att det skulle finnas ett liksom värde i det man har investerat. Det gör ju inte det. Nej. Det är ju inte värt någonting.
Sälj så att säga i tid. För att dina år går. Liksom.
Ja.
Och om det här är skälet till att man stannar kvar, så är det inte ett gott skäl skulle jag säga.
Nej, och jag tror kanske till och med att det där är en ursäkt för att inte våga ta sig ur eller orka ta sig ur det. För den är så...
Ja, men det är ju nästan alla. Eftersom, eller vad ska man säga... Det finns ju en stor tröghet. Vad vi än gör, vad vi än redan har, så föredrar vi ju ofta det. För det krävs en så stor ansträngning att förändra det. Att säga upp sig från ett jobb och byta. Att sälja en villa och köpa en annan. Allt det här är så mycket motstånd för att det kräver aktiva handlingar.
Ja, därför att man vet ju om att det medför... Eller så här, det är en praktiskt krånglig situation om du ska separera.
Oerhört.
Och sen vet du heller inte vad du får istället. Så att visst, absolut. Självklart.
Och en till är då detta att man inte vill vara ensam.
Ja.
Många stannar för att de är rädda för ensamheten. Det kan då kännas som att det är bättre att ha det här ganska dåliga än
det man
ingenting.
Inte vet. Ja,
än att man är ju rädd att man blir ensam. Liksom. Ja. Men... Så blir ju inte facit nödvändigtvis, nej.
Nej, det blir inte. Men jag tror också att man måste vara någonstans beredd på att just vara ensam ett tag när man separerar.
Ja, Det tror jag också. Jag adderar en punkt till som jag tänker på. Ja. Som jag tror att den kallas förtroendeparadoxen.
Okay.
Alltså att om jag, låt säga så här, jag blir ihop med dig. Min omgivning verkar tycka att du är en skum typ.
Ja.
Jag säger nej, han är toppen, han är toppen, han är toppen. När det sen börjar stå klart för mig att jag liksom jag är övertygad om att nej, men han är jättebra. När det börjar stå klart för mig att du inte är jättebra, att de hade rätt, så får jag svårt att erkänna detta. Det här är kanske vanligare i yngre, men jag vet inte.
Ja, men
det finns någonting här där man har liksom satsat sitt förtroende och sin liksom tillförlitlighet, och man känner en skam över att ha haft fel, vilket kan göra att man låser sig och fortsätter skydda relationen.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att många som lever med otrogna partners eller liksom svekfulla partners eller missbrukande partners också kan, vad heter det, leva i förnekelse väldigt mycket om det här, och nästan att det blir värre och värre, att man bygger upp egna lögner kring det där, att för att man skäms lite, eller man skäms så mycket för att man faktiskt gick på
precis,
det.
Precis, för att man har varit så dum och för att man liksom, man vill heller inte ge dem rätt för att man förlorar någonting själv, och man blandar ihop vad det är man håller på att förlora och inte.
För det är ju också någonting med, på ett konstigt sätt, att när man gifter sig eller när man blir ihop med någon, det märker ju ens barn när de kommer hem och ska presentera flickvänner, att det är så här, det har tagit ett tag, därför att de vill vara säkra på att det här, det jag gör rätt
nu.
För när jag kommer hem och säger det här är min flickvän, då har jag också liksom presenterat att det här är någon som jag älskar, som jag tror på, som jag vill vara tillsammans med, som är en bra person. Och liksom så här, jag svär evig kärlek på ett sätt. Så när man sen kommer till den punkten när man ska göra slut eller separera, då skäms man för att man överhuvudtaget sa de där sakerna. Det är också ett skäl till att man inte skiljer sig. Att säga, åh gud, vad ska alla säga nu när de upptäcker att jag hade fel? Hon eller han var ju inte så bra som jag hela tiden har sagt.
Nej,
oavsett om det behöver inte handla om missbruk eller otrohet eller vad som helst. Bara att du liksom så här överger det där du sa, att du var så kär.
Precis.
Det finns en skam i det också.
Ja, och den är inte helt liten, och den slår ju igenom i väldigt många saker i våra liv.
Ja, ja, ja.
Det här att jag har liksom satt min ära och heder på en sak och sen så får jag lov att ändra mig.
Ja, det upplever man hela tiden.
Ja, men detta var några av de vanliga skälen till att stanna kvar i en dålig relation. Och det är bra att genomskåda vilket är ditt skäl.
Absolut.
Och vilket är prognosen för att det ska rätta till sig.
Även om man inte omedelbart då säger, aha, var det det, då separerar jag. Men det kan vara bra att förstå i alla fall.
Ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Jag sammanfattar för det var ganska långt. Det är en kvinna med nu vuxna barn och en man. Och de har haft det väldigt bra.
Mm.
Så kände hon att något saknades så pass så att det liksom gjorde henne olycklig till slut. Mannen ville inte gå i rådgivning. Och i samma veva blev då kvinnan stormkär i en yngre man.
Uh-huh.
Fastän hon då var ihop med sin man fortfarande. Uh-huh. Och den här yngre mannen fick henne att känna sig väldigt levande och glad. Och de inledde då en relation. Fastän hon vet såklart att detta var då fel. Och så skriver hon: den unga mannen önskade att jag skulle lämna min man och flytta ihop och skapa ett liv med honom. Men konstigt nog ville jag inte alls det, utan jag tyckte att det gick för fort fram. Så successivt förbyttes det fina som hon och den här unga mannen hade i och med att det endast kom att handla om att bryta upp hennes äktenskap och flytta ihop med den nya mannen. Jag förstod inte mina känslor, men det förtog allt det fina vi upplevde. Mer och mer kände jag mig säker på att skiljas från min man. Det kändes som nödvändigt, men inte att flytta ihop med någon ny. Det slutade med att jag bröt med den yngre mannen. Var han då bara min språngbräda mot något nytt och ett mer meningsfullt liv? Jag frågar er, kan det vara så? I alla fall har jag nu berättat för min man att jag vill att vi går skilda vägar. Det gjorde honom bestört och det har varit många tårar. Men jag känner mig klar på något konstigt sätt. Och det här är precis vad jag behöver göra. Vill också tillägga att jag inte har dåligt samvete eller skuldkänslor fast jag förstår att jag gör honom illa. Är jag onormal som bara känner lättnad och upprymdhet över det jag har kommit fram till? Hjälp mig snälla ni. Just nu är jag både lycklig och olycklig med vad jag ställer till med.
Ja.
Två frågor egentligen. Dels hennes känslor då, och sen detta med språngbräda.
Ja, alltså jag tycker ju att för mig är det solklart på något sätt att ja, det var en språngbräda.
Och vad menas då med språngbräda?
Nej, men jag
ska googla det samtidigt
Det är ett gymnastikredskap kommer du kanske få fram då. Men jag menar så här att ja, hon lever i en relation som förmodligen är inte bara på upphällningen utan till och med slut. Liksom. Det finns ingenting kvar. Hon har försökt få mannen att väcka liv i det där genom att gå i rådgivning. Han vill inte, han är inte beredd på att försöka ens. Så att det känns som att den där är död. Och det är inte så konstigt och absolut inte ovanligt att man då hittar någon annan som ger en den bekräftelsen och ger en det livet som man skulle vilja ha egentligen, som är spännande och fyllt av vad det nu är, liksom känslor och passion och grejer. Det är inget konstigt. Men lucky you skulle jag säga till henne så här, att du upptäckte det, att du inte liksom kastade in det där med hull och hår utan lät det vara just en passion och något roligt utanför det andra på ett sätt. Därför att när det väl kom till den punkten att hon skulle behöva välja då att liksom lämna sin man för att kasta sig in i ny relation, ett nytt fast förhållande med en ung man, och han då sa nej. Ja,
nej, han sa inte nej.
Nej, hon sa nej. Ja, hon sa nej. Bra, rätt, det var rätt gjort. Och det där var en språngbräda och kanske en bra språngbräda, därför att det, konsekvensen av det var ju att du faktiskt fattade beslutet att lämna den relationen som du inte tyckte om, som du inte ville vara i.
Precis.
Det var liksom, man kan ju tycka att det är omoraliskt då att ha haft relation med en yngre man.
Ja, varför då?
Ja, men därför att hon var otrogen mot den.
Ah, ja.
Han var väl inte med på det, antar jag.
Nej, men det var inte värre för att han var yngre.
Men vi gör omoraliska saker, det får vi leva med och gå och bikta oss eller vad som helst. Liksom. Men rent konkret, så här, du har kommit ur den här situationen som du fann dig i från början i en relation som inte var bra.
Ja, och jag tänker den här språngbräde-grejen, förloraren där är ju naturligtvis den unga mannen som var villig att investera
absolut
mycket. Och om man tar vad man menar med det då, ifall det inte är bekant, så är det ju liksom, så är det, jag läser här nu då, en utgångspunkt för till exempel karriärmässigt avancemang. Alltså att man tar ett steg från någonting till något annat som sen kommer att leda en till något bättre. Och han var den här språngbrädan som kommer att leda till något bättre möjligen då. Vilket varken hon eller han visste när de gick in i det här såklart. Men jag tänker också att det där är ju någonting vanligt. Att man tror, alltså man är så omedveten om att någon är en språngbräda.
Ja,
men man
exakt
får hjälp att lämna en dålig relation till exempel av kraften i förälskelsen.
Ja.
Och det är ju det som, Det är ju det man har det här till, lite omedvetet. Att man får hjälp att ta ett steg, för man får kraft av förälskelsen. Sen visar det sig ju att så lätt hittar man ju inte en rätt partner. Utan det är där då det kanske visar sig att nej, men det var bara den här förälskelsen, eller den här passionen, eller den här sidan. För jag menar, det krävs väldigt mycket mer för att man sen ska bli ett evigt par. Så nog kan det verkligen vara så. Men man vet det kanske inte då. Men det viktiga är ju att man då inte låser in sig med den här personen, som kanske inte visar sig vara hela svaret på vad man vill leva med. Att man inte låser in sig för tidigt under den här förälskelsens rus, utan låter lite tid gå. Så det tycker jag hon gjorde väldigt bra. Sen skriver hon också så här, att hon inte har dåligt samvete eller skuldkänslor, fastän hon förstår att hon har gjort sin man illa när hon har skilt sig, och undrar om hon är onormal som bara känner lättnad och upprymdhet.
Nej, jag tror inte att hon alls är onormal. Jag tror att det där är, och det kan ju också vara, nu vet vi ju inte det, vad som har föregått det här, för det kan ju vara så att den här relationen har, alltså, känslomässigt svalnat totalt för henne. Mm. Och då kanske man inte känner så mycket sorg eller dåligt samvete, utan man ser bara det positiva som faktiskt kommer av det här. Mm. Det har inte funnits någonting att bygga på innan. Det har inte funnits något, liksom, någon frihet eller något härligt eller någon passion eller någonting i det där. Och då är ju liksom nästa steg bara bra.
Ja, jag tänker också två saker. Att skit om hon är onormal eller inte, det tror jag inte. Och jag tänker också att om hon hade haft dåligt samvete eller skuldkänslor, så hade det inte gjort någonting bättre heller. Det ökar bara världens lidande. Utan det man kan ha, alltså när man inte tycker att man har gjort något fel, och det är ju inget fel att lämna någon, men man har gjort någon illa, då tycker jag, jag tycker att man ska vara noga med vad det är man känner. Om man inte har gjort något fel, så tycker inte jag att det hör hemma med skuldkänsla, utan medkänsla. Är vad i så fall, tycker jag, att man ska precisera det som. För hon känner ju att hon har gjort honom illa. Och det kan man känna medkänsla med.
Ja.
Och liksom bemöta utifrån den känslan. Men att göra om det till att man har gjort fel, när man inte har gjort fel. Ja. Då blir kompensationen felaktig till den person man har gjort illa. Så att det är medkänsla, tycker jag, som är det relevanta här. Och om hon inte känner någon medkänsla, ja, så länge hon beter sig som en god medmänniska mot den personen hon har haft en lång relation med, fine. Det är det enda vi kan göra.
Absolut.
Oavsett vad, om vi inte känner, man känner olika saker, många känner mycket, andra. Jag säger verkligen med all emfas att den som känner skuldkänslor absolut inte är bättre på att ta hand om sina medmänniskor. Tvärtom skulle jag vilja påstå.
Ja.
Och där slutar vi, för annars blir det bråk. Nej då.
Nej, men jag tänkte fråga en sak då. Fråga dig en sak. För jag tänker på det här. Så här, finns det, hur, nu har hon då liksom inlett en relation med en ung man. Hon har gjort honom lite ledsen när hon inte ville fortsätta med honom. Och hon kanske har utnyttjat honom som språngbräda. Hon har gjort sin man ledsen genom att lämna honom. Så här. Finns det någon rätt väg att gå i det här? Finns det någon väg som är mer rätt än den hon gjorde?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Om hon inte vill leva med den här unga mannen, fine. Han har haft en härlig tid också.
Ja.
Han är inte nödvändigtvis ett offer.
Ja.
Han kanske, det där vet man ju ingenting om. Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Det är väl så här svårt livet är.
Ja.
Vad du tänker något?
Nej, jag bara tänker så här, och det är verkligen, jag menar inte att så här måste alla göra, men jag kan tänka mig att den unga mannen var ju fullt medveten om att hon hade en man hemma och eftersom han tjatade på, så han har ju varit inne i det totalt medveten om alla förutsättningar.
Mm.
Men ex-mannen då, den här mannen, han har ju inte varit in, han vet ju inte om vad som har hänt.
Nej.
Han vet ju förmodligen kanske inte heller att hon lämnar honom på grund av allt det här som har hänt. Så att jag bara så här, om det finns något mer man kan göra, så kanske det hade varit att först lämna mannen och sen ta den här språngbrädan.
Mm, då är han inte en språngbräda. Ja,
jo, det kan man
kanske.
Ju ha ändå. Mm. Därför att liksom, ja. Men skitsamma. Jag tycker
i den
ändå
bästa
så här,
av världar, ja.
Ja, i den bästa av världar. Hon har ju ändå, tycker jag, i där hon står idag, förstår jag henne att hon känner sig upprymd och lycklig, och att hon faktiskt har gått igenom steg på ett ganska, för henne, väldigt bra sätt.
Mm. När du säger det här så tänker jag Oj, nej, nej, men jag tar, om ni inte har HBO, så HBO Nordic, så ta en gratis månad där om man kan få det. Där finns nu nämligen Scener ur ett äktenskap,
ja, ja, ja,
i ny version. Ja, ja. Apropå känslors dignitet. Jag är ju lite mer och mer inne på att man rör fasiken inte för vem man blir förälskad. Man kan ju verkligen, verkligen bli förälskad mot sin vilja.
Ja.
Och att de känslorna får en att känna, om jag inte får vara med den här människan, så är mitt liv, det är som att fimpa på mitt liv. Liksom. Ja. Och det där är så svårt, att säga nej till någonting som känns så starkt och så livsviktigt. Jag kan förbanna detta på sätt och vis, för det är som att vi är slavar under denna totalt irrationella grej.
Ja,
och därför
absolut.
Blir det också så svårt att döma de som är otrogna. Det är liksom per definition väldigt, väldigt fult. Men det kan också ligga otroligt mycket liksom smärta och vånda i det. Eller det gör det. Om man inte är en väldigt slarvig person som tycker att det där gör väl ingenting, jag säger ingenting. Men känslor gör så mycket med oss på alla plan.
Ja.
Det ville du runda av där. Ja, vi går vidare.
Ja.
Du, vad tycker du om att prata om ekonomi i förhållanden?
Jag tycker att det är skittråkigt, men såklart viktigt, därför att det kan liksom bli, det kan leda till ganska jobbiga situationer.
Om man inte gör det?
Ja, om man inte gör det, för det är ju någonting som man kan gå och liksom gnaga i sig själv. Och det är alltid lite fult att prata om pengar också.
Berätta om den, för jag har inte riktigt den. För jag vet ju att ekonomi, det är ju ett av de ämnena som plågar förhållanden, ja, mest. Liksom. Att det finns orättvisor eller outtalat. Jag har inte det här i mig att det är fult att tala om ekonomi.
Nej.
Berätta hur det känns.
Nej, men jag vet
det
att
kanske
jag,
många lyssnare som känner igen,
ja,
sig.
Ja, jag växte upp med att man inte pratade om pengar. Och jag vet inte om det berodde på att vi
hade pengar.
Ja, det hade vi inte heller. Men liksom att det var, man gjorde inte det. Man pratade inte om hur mycket lön man hade eller hur liksom pengar skulle fördelas. Och så. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det var bara inte, nej, det var inte så, snyggt att prata om.
Det kan jag i och för sig förstå, för att det blir ju ofta ett skryt.
Ja.
Men så här i en relation.
Ja,
när det
tror jag också var kanske en sån där kollektiv 70-talsföljd. Att man, det liksom, det fick inte ta över handen, det skulle inte vara viktigt. Allt var allas på något sätt. Och man fick inte sitta och äga saker och vara snål och gniden och låta pengarna styra. Det tror jag också var en del i att jag...
Det var fult både att ha och att inte
ja,
ha, kanske.
Ja, men det var fult att det skulle vara... Det fick inte vara viktigt, liksom. Pengar var... Det kunde förstöra
det
fina känslor.
Det får inte vara viktigt,
och
nej. För då är man inte en härlig person.
Nej, precis.
Jag tänker på detta. Jag har inte så mycket tänkt på det, men jag kommer från en familj där min pappa var sjukpensionär,
ja,
och bara fick sin sjukpension och mamma försörjde. Det kanske har hjälpt mig att liksom avladda det hela. För dem var det inte en issue som jag märkte. Ja. Nej, men jag tänker på det där, för du och jag har ju en upcoming diskussion om ekonomi som jag startade igår. Det gick ju så där, alltså. Eller det, jag märker att
vi startade inte diskussionen.
Nej, men jag försökte säga att vi skulle behöva ha en diskussion.
Ja, men för att förklara det då.
Nej, det går inte.
Okej. Okay. Nej, men det så här, det kan, jag tycker inte att det är fel. Jag tycker inte att det är fult. Det var inte därför, utan det är mer så här, shit, det här kommer att bli komplicerat. Det här finns inte någon enkel lösning på.
Nej.
Och det jag tycker det är bra att man pratar om det, men det blir ju där av det skälet också lite, oj, här kommer vi få någonting mellan oss som är lite svårare att
det
lösa.
Som jag, så som jag ser det, ja, så är det egentligen, det är då siffror. Det här är ju egentligen något av det enklare, det är siffror, och sen så ska man egentligen, om man pratar om det, så kan det bli väldigt enkelt. Om man är helt ärlig med vad det är man upplever och vad det är man behöver. Och sen kan det räknas. Det finns alltid ett sätt att enas om det, tror jag. Om man inte har väldigt, väldigt olika syn på vad ekonomi är. Eller vad man har pengar till. Om de ska sätta sprätt på eller om de ska sparas.
Ja, absolut.
Och jag tänker att man också kan ta hjälp om man har bekymmer med ekonomin. Att en ofta betalar eller... Att man inte delar rättvist eller att en tjänar för lite så att det skaver och sådär. Mm.
Men det, alltså, i vårt fall så skulle det innebära en praktisk komplikation också, oavsett liksom, vem som betalar mer eller mindre. Det finns praktiska problem med det också. Ja, så här, en enkel sak. Jag kan ju tycka att det är bra då, som du har förespråkat, att man i ett förhållande har fullständigt separata ekonomier.
Ja,
och den ena, om man då lever ihop och har barn och hushåll och alltihop, och den ena tjänar mycket mer än den andra, ska den då, den som tjänar mer, äta oxfilé medan de andra äter potatismos, och ska den resa?
Jag kan bara säga att det där, ja. Jag har ju levt precis så, att jag har levt i en familj och vi har haft helt skilda ekonomier, och jag har då tjänat ganska mycket mer.
Ja.
Det är ju inte så att jag vill äta oxfilé hela tiden. Alltså vi,
nej, men
vi
är om ju du en ville match... det menar jag.
Ja, men då vore vi kanske inte en matchning överhuvudtaget. Nej, okay. Eller så finge jag väl stå för det då, om jag ville det och han inte hade råd.
Ja, men då menar jag så här, då är det inte bara ekonomin, utan då är det ju liksom livsföringen.
Ja, hur och man då är det, det är inte så vanligt menar jag bara, att man blir ihop med en, om man själv liksom... Jag tycker att det där problemet konstrueras ofta för, som en liksom avskräckande grej. Och så bortser man ifrån vinsten med att man inte behöver fråga någon, är det okej om jag köper nya däck till bilen? Att man rör ihop. Vi behöver inte gå in där, nej, du och jag har skild ekonomi och jag tänker aldrig ha något annat. Och du är också nöjd med det.
Absolut, ja, jag är nöjd med det. Mm. Det är inte, jag säger inte att det är fel, för jag tycker att det är bra. Men att man kan hamna i problem som inte är, som är svåra att lösa rent praktiskt.
Ja, fast man kan alltid, det är det här. Varför talar man om det som att man kan hamna i problem då? Man kan ju hamna i jätteproblem om man har gemensam ekonomi.
Ja, absolut. Och de som har då skild ekonomi har det skitbra fram till en viss punkt när det kan bli problem. Det är en stor sak.
17 års förhållande med mina barns far, inte ett enda problem.
Nej, därför att ni var i synk. Därför att ni hade en gemensam syn.
Och du och jag har väl också varit ihop, och nu när vi har levt här på landet ihop under coronan, inga stora problem. Det viktigaste är att man slipper prata om pengar. För eftersom alla tycker att det är tråkigt. Det ska bara finnas så fast så att man inte behöver prata om det.
Absolut.
Nu igår tog jag upp att jag skulle vilja prata om det, för jag ser en förändring komma.
Ja, exakt. Mm. Och då blir det ju en skillnad i den synken som
har
varit.
Vi måste inte säga att det är ett problem för det innan vi har försökt.
Nej, okej. Okay.
Såg... Men den där ingången så kommer det att bli problem, för du kan inte prata om det.
Ja, men jag vill prata om det. Jag vill verkligen prata om det. Men det är väl självklart att jag ser att oj, här blir en komplikation. Mm.
Men du är ju smart. Du kan ju lösa problem, eller hur?
Ja, men Marit, man måste väl ändå få känna att det finns problem utan att bara säga, jajamensan, inga problem. Jag ser ju att det finns ett problem och reagera på det. Det är väl inte så konstigt?
Nej, eller det är inte så konstigt.
Du bara över saker men som att de inte fanns.
Nej, jag tar ju upp det för att undvika att det ska bli ett problem.
Ja, men då har man, det är ett problem som man måste lösa.
Ja, det där är olika syn på det. Jag är övertygad om att vi kommer att surfa till lösningen ganska snart.
Ja, det är jag med. Jag är helt övertygad om att vi kommer klara av det och lösa det. Det är inte det. Det är så här, du tror att man, när du säger en sak som är ganska omvälvande så ska man, du har
ja, men det roliga är att du ser det som omvälvande. Nå, vi lämnar det här nu.
Okej, ja.
Då kan du få sista ordet.
Ja, vad bra. Därför att jag tänkte nämligen tala om... jag hittade en artikel om känslor, om de fem grundkänslorna. Eller så här, det finns ju fler naturligtvis, men det här tittade jag lite grann. Och då pratar man liksom om så här, glädje som en känsla, ilska, kärlek, ledsenhet, rädsla och skam.
Då är det sådana barn, det är det sånt som finns hos oss.
Ja,
från grunden, från precis. Att vi är riktigt, riktigt små.
Precis, och sen så kan man tala om det finns liksom nyfikenhet och avsky och sånt där också. Men när jag tittade lite grann på det här så tänkte jag så här, det här är ju en källa i personen till enormt mycket trassel.
Mm-hmm.
Därför att när jag tittade på så här beskrivningar av ilska, rädsla och skam, så kände jag så här, det där är inte så himla lätt att skilja på de där sakerna. Vad är vad i allt det här?
Nej.
Och det tror jag är, för det läste jag sen också, att så här, en viktig sak i livet är ju att lära sig att skilja på vad som är just ilska och rädsla och skam.
Mm.
För att jag tror att jag i viss mån och många människor blandar ihop dem där, vilket gör att man heller då inte kan uttrycka vad det är man känner och därför vill. Liksom.
Precis. Får jag ta ett exempel?
Nej, det får du inte göra. För nu är det jag som hade sista.
Men jag ville fråga så att jag förstod.
Okej, fråga då.
Nej, nu känner jag mig både arg och ledsen och skansen.
Okej, fråga nu.
Jag ville bara fråga, menar du då så här? Att jag känner egentligen rädsla, men det kommer ut som ilska.
Ja, precis. Och jag såg, var någon tv-serie där någon sa, du är sur, jag är inte sur.
Mm.
Men det var så uppenbart liksom. Men då hade den här personen översatt det med något annat. Eller så här. Och det där är ju viktigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra om vad det är vi känner i olika situationer. Varför blir det så här när du säger så eller gör så? Och jag tänkte på det, även när det gäller glädje, kärlek och nyfikenhet, så tror jag också det är viktigt att lära sig att skilja på så här, är jag kär nu? Är det kärlek jag känner? Eller är det bara nyfikenhet?
Ja.
Eller att jag får uppskattning och blir glad? Det där är också viktigt. Precis, vi har pratat om det här med att man ska se upp med vem man blir kär i och så vidare.
Mm.
Och att det kan vara värt att notera när man känner den där starka känslan. Vad är det? Vad står den för? Vad kommer den ifrån? Liksom? Och vad betyder den för mig?
Det är jätteviktigt. Det är därför jag varnar för män som ger en för mycket rosor.
Ja, absolut.
För att de får en att känna sig, man blir glad.
Ja.
Och så förväxlar man det med att jag borde vara kär.
Ja, precis. Exakt. Ja, visst, då är jag. Nej, men, och det liksom, när jag har tänkt på det här och läst om det, så tänker jag så här, för att göra en dålig liknelse.
Gör det.
Det är som när man lär sig liksom smak av mat eller vin, så lär man sig så här, det här smakar aprikos. Ja, det är aprikos, det är det. Liksom. Man definierar de här smakerna.
Mm.
På samma sätt så tror jag att det är jävligt viktigt att man, det är svårt att göra det i stunden, för är man liksom, vad heter det, upprörd, arg, ledsen eller vad det nu är, liksom, så, här, så i den stunden kan man inte riktigt så här börja,
när affekterna åker runt, nej.
Men ofta sätta sig ner en stund varje dag och tänka, vad är det jag känt idag? Vad var det som hände där när han sa det där och när hon gjorde så eller så där? Så att du får upp en definition av dina egna känslor.
Ja.
Det kan man göra själv. Sen tror jag också att det är bra att prata med andra och i allra bästa fall gå till någon liksom som är objektiv, en terapeut eller någon samtalsperson som man kan liksom formulera de här sakerna med. För det är ändå viktigt att formulera och sätta ord på ilska, rädsla, skam, kärlek, bla, liksom. Så att du vet det, för du får oerhört mycket lättare, inte bara med dig själv, utan att också kommunicera till andra och förklara liksom, vad din person och vad den håller på med för andra människor.
Håller med. Jag har ett tips.
Ja.
Eftersom jag ofta har starka affekter i mitt förbannade huvud.
Ja.
Och det kan röra sig om små saker. Jag har svårt att tåla när någon förvränger sanningen, till exempel. Då kan jag svårligen släppa det. Vill liksom bemöta det en gång till, om det inte blev riktigt ärligt sagt, eller om det inte blev sådär. Då har jag börjat prata för mig själv.
Ja.
Och så säger jag, Marit, alltså jag för på riktigt resonemang med mig själv.
Ja.
Ställer de frågor till mig själv högt, som jag skulle ha ställt till någon annan.
Ja.
Ja, och så till slut har jag satt ord på det här. Då kan jag lättare överge det.
Ja.
Jag frågar, vad är du så arg på, Marit? Jag är arg för att han sa så här, jaha, men gör det så mycket, eller tror du? Alltså, så där får jag hålla på.
Ja. Ja, det...
Jag har så mycket... Ja. Jag har ju såna issues kring när någon vränger på sanningen,
absolut,
till exempel.
Nej, men det är absolut.
Helt oskyldiga saker, ärligt talat. Men det blir... Jag tål det inte.
Precis, det kanske är nästa steg när man har definierat känslorna.
Fast det blir mitt sätt att definiera dem.
Ja.
För jag vet inte från början, vad i detta är det som är så hemskt? Liksom.
Nej, men du vet att du är arg, menar
jag. Jag vet att jag är väldigt upprörd, men jag vet inte. Okay, jag kanske är kränkt, jag kanske är hämndlysten. Liksom, det här blir ju ett sätt för mig att kunna släppa grejerna. Jag kan inte hålla på med skitsaker de här dagarna.
Nej, men det där är väl jättebra.
Det gynnar dig, kan jag säga.
Ja, det förstår jag verkligen. Men ja, det var mitt sista ord i alla fall.
Jag tyckte det var spännande. Mm. Ja.
Bra.
Men du, nu vill jag säga att nu på lördag, så är jag på bokmässan. Kom på bokmässan på lördag om ni är i Göteborgstrakten på förmiddagen.
Ja, får jag fråga
en sak? Du kommer att vara där.
Ja,
nästa son kommer att vara där.
Men kan man inte se det här på nätet på något sätt också?
Jo, det kan man göra. Om man går in på bokmässans sajt, man kan köpa ganska billigt tillgång till att se varenda seminarium. För att det är inte så många biljetter på plats, eftersom det är coronarestriktioner som gäller fortfarande.
Ja.
Men jag ska dels prata om med Emma Hamberg och Caroline Sävstrand om för tidigt att ge upp, för sent att börja om.
Ja.
Mitt favorittema just nu.
Ja.
Och sen med min förläggare om relationer, skilsmässa och medelålder.
Ja.
Som klappat och klart, helt enkelt.
Spännande.
Och det här sker, båda de här sker på lördag förmiddag.
Yes.
Mm. Så kom och säg hej om ni är där, så slipper jag vara så ensam.
Ja,
och så skriver ni in, det ser vi mycket fram emot. Och så ja, hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.